Hjärtligt välkomna till ett nytt spännande avsnitt av Curiosities-podden. Jag ska strax lämna rutan och sätta mig bakom spakarna. Idag så har vi en gäst, Marila Eloranta, som ska få presentera sig närmare. Och det är Helen Blomqvist som sköter detta avsnitt. Vill ni komma i kontakt med oss så finns vi på Instagram och Facebook, direktmeddelanden. Man kan även mejla på curiosityspodden@gmail.com. Och sen är det som vanligt att det som sägs här står var och en själv för. Sen är vi ju väldigt tacksamma för de bidrag som kommer in till vår lilla verksamhet här. Och det får man gärna fortsätta att stödja det. Och då har vi ett swishnummer som är 123-586-1257. 123-586-1257. Njut av detta avsnitt.
Välkommen, Marila Eloranta.
Tack så mycket.
Jag har bjudit in dig hit till den här studion för att du är en vän och en lärare. Så det är en kombination av de två sakerna. Och jag tänkte att jag vill gärna höra lite grann kring hur kom du hit och var kommer du ifrån? Var i världen föddes du och hur var det när du växte upp med skolor och allt det där?
Ja, tack så mycket. Vad roligt att du har bjudit mig in här. Jag tänkte faktiskt just på det när Host-Henrik började här. Att det är ju märkligt, man sitter här i en sån här situation i en källare gärna många år efter det. Att man har kommit hit och så blir man intervjuad av en god väninna och kollega. Ja, jag är ju från Finland som hörs tydligt och kommer från en lärarfamilj från min mors sida. Det är tredje generationen som jag äger den här uppgiften. Min morfar var lärare i Österbotten i Finland. Min mamma var klasslärare ettan, tvåan hela sitt liv också. Och jag växte upp på andra sidan väggen till klassrummet. Fick rätt mycket vara och sitta i klassrummet och lyssna. Så det har nog fått verkligen nästan konkret det här med klassrums- och undervisningssituationen i modersmjölken. Jag är döpt i klassrummet där. Och det har varit en normal miljö för mig hela mitt liv egentligen. Jag har lekt skolan naturligtvis. Men jag var inte tänkte inte som barn att jag skulle bara bli lärare. Jag var ganska sangvinisk och bytte liksom så där olika idéer kom. Och sen dröjde det ju rätt länge för mig innan jag faktiskt förstod att det kanske ändå var lärarskap jag skulle ägna mig åt. Men det är den här uppväxten i en liten by. På den tiden när man hade mycket tid att leka. Ganska liten vänkrets, liten skola. Mycket natur. Skolbibliotek som man fick besöka på lördagar. En skolgång som jag gillade nästan hela tiden. Jag tänkte just på det idag, att det var gymnasiet som var lite torftigt sådär, som mer riktade sig in på att ta studenter och så, men resten av skoltiden från klass 1 till sådär upp till slutet av grundskolan tyckte jag nog att det var mest roligt hela tiden, intressant och givande. Så jag har aldrig varit den här som ja, alla har ju sina skolgård och sina jobbiga upplevelser från skolan också, men skolan har verkligen givit för mig en världen och tillgång till den och en upplevelse att den öppnar sig och att jag får en allt djupare och större relation till världen. Så det är jag väldigt tacksam över.
Men kommer du ihåg när du verkligen bestämde dig för att bli en lärare?
Det var väl ett sånt här lite halvbeslut som många av mina vänpunkter har varit. Att jag läste ju på universitetet mina älskade ämnen, historia, kulturhistoria, arkeologi, religionsvetenskap och folkloristik. Och visste inte riktigt vad jag skulle bli av det hela. Mm. Men så hade vi någon gång efter rätt många år så hade vi ett projekt med Åbo stad där vi skulle i den gruppen som jag var i ansvara över vuxenutbildningens historiekurs liksom för om Åbo historia. Och det var första gången som jag undervisade. Det var vuxna i en stor sal. Och så.
Hur gammal var du då?
25. Och då uppfattade jag plötsligt att jag lärde mig på ett annat sätt. När jag visste att jag skulle använda det till att förmedla det vidare. De tidigare, jag klarade med mina tentor så där, var ganska oambitiös egentligen. Det var mycket annat som var intressantare på universitetstiden. Men den där upplevelsen av, som jag sedan hade i början av min lärargärning också, att jag förbereder mig upp till tänderna, vet inte riktigt om jag har det. Går in i en sal, det finns människor, sätter igång och går därifrån 2 eller 1,5 timme senare och vet egentligen inte vad jag har gjort. Men jag har alltså varit, kanske idag ser man det där flow. Ja, och får efteråt höra att det har varit roligt, intressant, givande och jättebra. Och då förstod jag någonting om mig själv, att jag inte var någon forskare eller någon som skulle hålla i kulturlivet i någon kommun eller något annat som många andra blev. Utan att jag var faktiskt en förmedlare på något sätt av det som jag själv finner intressant och inspirerande. Och sen var det något år efter det, då hade jag varit på besök här i Järna några gånger för min syster. Studerade och arbetade ju här på Mikagården, fick en familj. Och i en sån här vändpunkt i livet var jag här till påsken 82. Och klagade väl lite grann att jag inte riktigt visste vad jag skulle göra med mina studier och så. Och då sa hon bara, du kan väl bli en sån där Waldorflärare eftersom du tycker om berättelser. Och så, det var liksom de orden, sesam öppnas eller vad det heter. Liksom. Att jag plötsligt tänkte att, ja men varför inte? Och då skrev jag ett brev till Emerson College i England som är liknande seminariet här. För jag hade alltid haft drömmen om England. Och skrev att jag ville börja där och blev antagen. Men av praktiska skäl så var det sen inte möjligt för det var väldigt dyrt på den tiden. Det var före EU och före Brexit och så. Så då landade jag här istället som en sorts andra pris på Rudolf Steiner-seminariet och var nog lite besviken för det kändes ju ganska lite tråkigt jämfört med England. Så och då blev det nog 2 åren på Rudolf Steiner-seminariet som jag också egentligen gick in i det att bli lärare utan att veta om jag verkligen var lärarämne.
Men var utbildningen 2 år, alltså vi är på 1982 till 84,
ja, 85, precis. Det var 2-årigt.
På heltid, eller?
På heltid. Och då var det ju 3/4 år allmänna linjen som gav hela den här antroposofin och konstnärligt övande, mötte eurytmin, målning som jag inte hade gjort sedan jag var 10 år. Liksom att samlas med människor som sökte också och kände att, ja men här kommer ju faktiskt de här sakerna jag har tänkt och frågat efter. De pratar om de sakerna. Att det kändes väldigt
hemma. Vad var det för saker?
Saker, ja. Alltså. Ja, det handlade väl mest om det här. Att jag sedan barn alltid hade den upplevelsen att världen är hel på något sätt. Att allting hänger ihop. Att det är meningsfullt. Och att mitt individuella liv och världen, att båda är meningsfulla. Jag är meningsfull i världen och världen är meningsfull för mig. Mm. Och att det finns någonting mera bakom allting utan, så att säga. Jag berättade någon gång för dig om de här, vad ska man säga, inspirationsögonblicken som jag beskrev dem när jag var barn. Kanske från 10-årsåldern, 9-årsåldern och framåt. Där jag kände, när jag mötte något vackert, storslaget, ett blommande äppelträd, en vacker himmel, årstiden, stämning, någon vacker dikt eller jag läste en bok som gav mig den där känslan att det blev som en sorts, jag slutade liksom andas eller andades på något sätt djupare och så blev jag väldigt ett med världen och kände att liksom, men här är det någonting som håller på att avslöja sig men jag vet inte ännu vad det är för någonting men det är värdefullt.
En helhetsupplevelse.
Ja, och sen när jag kom då till seminariet, alltså det där sökte jag ju på universitetet hela tiden. Sökte det i det politiska, var aktivt på vänsterkanten som många i min generation var där. Men det var så materialistiskt och den här andliga impulsen, eller den här, jag ska inte impulsen, men känslan av att det finns ett djup och en mening och något sorts mysterium. Kanske det, mysterium. Det fick jag egentligen bara genom de här två ämnena, religionsvetenskap och folkloristik, som ju sysslar med myter och folktraditioner. Och det räddade nog mig under de här åren, ganska torftiga åren på universitetet. Att den hölls liksom kvar, den här lågan. Mm. Så jag minns, nu går jag lite tillbaka där, men jag minns de här åren när man skulle vara så där väldigt liksom politiskt aktiv och väldigt marxistisk och annat. Och jag hela tiden kände, nej men, jo, okej, okay, jag tror att det här är liksom ideologiskt rätt. Men vad är det som jag ägnade mig åt? Jag läste Narnia och Sagan om ringen, lyssnade på Incredible String Band. Alltså allt det där som talade till det där andra mig som egentligen var det som sökte.
Men om man kopplar ihop det då, det här som du beskriver om ditt eget sökande och att du hittar en helhetspedagogik som vi kallar för Waldorfpedagogik. Mm. Om du gör liksom bara en båge till exempel idag när du var i skolan. Mm. Alltså när du själv har formulerat det för dig själv. Hur är det sen för de barnen som du möter i skolan? Världen består ju av så många saker. Finns det en helhet för dem också?
Och det hoppas jag verkligen att de kan uppleva. Världen idag är ju mer splittrad än det var på 60-talet eller 70-talet eller så. De får väldigt mycket intryck och en hotfull värld. Jag menar, vi var rädda för atombomben på kalla krigets tid. Nu har vi ju liksom ett krig, i faktiskt fysiskt krig i Europa. Miljöförstörelsen, allt det där. Så att jag avundas verkligen inte barnen och unga människor idag. Sen kan man ju ändå inte... Jag känner att i alla fall min plikt på något sätt, eller mitt uppdrag är att så mycket som möjligt ge till de barnen och ungdomarna en känsla av den där känslan av sammanhang och hopp och mod. Då är det faktiskt lite roligt, för att just idag jag har haft religion i klass 2 på den skolan. Och det är ju en sagostund, en berättelsestund. Det är inte någon religionsundervisning i, liksom ämnesmässigt så, utan man närmar sig de existentiella frågorna och världen och genom berättelsen. Och just nu under påsktiden så berättar jag Narnia, Häxan och lejonet, boken, som är för mig fortfarande en väldigt, väldigt viktig bok, även om det är en barnbok, men det har gjort en gång för mig så mycket. I alla fall så då berättade jag för tredje gången idag, och i den, ni som känner till Narnia-boken vet ju att Narnia är ett land där som är liksom i händerna på en ond varelse, en icke-människa som försöker då liksom, ja, stoppa livet, kan man säga. Det är alltid vinter och aldrig jul. Och sen kommer de här fyra barnen in i det här landet och ganska direkt möter farliga situationer och får då höra att ja, men de själva kan inte ensam rädda sin bror eller den här lilla faunen, utan den kan man bara göra med Aslan. Och det här är ju, i boken så är det så att det här Aslan-namnet nämns då första gången, och då upplever de här olika barnen det på olika sätt. Det klingar till i dem och väcker såna underbara tankar och upplevelser och aningar som jag kände då igen från min barndom. Och ut ur det så, när man säger det namnet, så reagerar faktiskt barnen också så i klassrummet. Några har ju läst boken och hört den berättat och allt sådär, så för dem är Aslan någonting som de vet. Men inte alla. Och ändå är det någonting magiskt i det här ordet. Så vi fick då, jag hade gjort en liten vers ut ur boken då som vi läste.
Men får jag fråga, vem döljer sig bakom namnet?
Bakom namnet. För C.S. Lewis så är det ju en Kristusgestalt. Där han var ju liksom väldigt vid det laget när han skrev boken, så hade han ju hittat kristendomen, och då ville han ju, samtidigt var han ju en mytforskare och älskade mytologier, och han såg nog också som en uppgift liksom att föra in den kristendomens stora berättelse på detta vis till barnen och människor. Sen, det behöver man ju inte tänka, men det är någonting större, någonting som ger hopp, någonting som ett av de här barnen i boken upplever, att de plötsligt fylldes av med mod. Mm. En annan av glädje. Och en tredje som hade lite dåligt samvete. blev lite rädd och så. Och vad jag tänkte bara att idag när världen är så farlig, då är det ju ännu viktigare än någonsin att barnen som växer upp, men också ungdomar och vi vuxna, har tilltro eller tillit till det, att det finns också det goda i oss, utanför oss, i världen, mellan oss kanske mest.
I form av ett lejon?
Ja!
Är det så? Eller sparade du det nu till slutet?
Nej, just det. Det är inte alla som vet att Aslan är ett lejon. Precis,
nej.
Ja.
Mm. Nej, men jag tänker det. Man läser många olika saker.
Ja,
nej, men... Det där lejonet kunde få vara med nu i berättelsen.
Lejonet får vara med i berättelsen. Och ja, nu blir det väldigt mycket om just Narnia.
Men... Ja, men det är intressant.
Ja. Och sen så då kommer barnen efteråt och liksom så säger några att ja, men kan vi ha det ändå till klass 12 i berättelsen? Liksom... Man kommer så in i den här berättelsen och sagan, så börjar de diskutera det här med Aslan och vad som händer med honom sedan och allt det där. Men jag tror så otroligt starkt på det där, att genom berättelser och sagor och inre bilder så bearbetar vi både världen och oss själva och våra egna känslor och rädslor och kanske trauman till och med också på ett fritt sätt. Mm. För att en berättelse är ju ett frirum att gå in i. Det är inte någon annans variant, någon annans version.
Mm.
Och framförallt idag där barnen, många barn inte läser alls längre på det viset. Jag menar, jag var ju en bokslukare, det var det förmodligen du också.
Mm.
Och hur mycket har man inte vuxit med de här böckerna från den första sagoboken till allt som man har sedan läst. Och det är så fruktansvärt tråkigt att tänka att den vägen inte finns för så många. Så då kommer ju det här berättandet till skolan, det här förmedlandet. Och blir en möjlighet för de här barnen att få tag i bilder som förstärker dem inom sig och också ger mening till världen.
Hela vintern har jag legat under snön och bara tegat. Mörkt och kallt har det väl varit, men jag har ej illa farit. I min lök, som du nog vet, har jag gömt en hemlighet. Ful och oansenlig var jag, men på livets underbar jag. Till mig i jordens hägn trängde vårens sol och regn. Skönt att dricka vårens safter, skönt att finna vår sols krafter. Jag är lycklig, jag är stark, borrar mig igenom mark. Tittar fram och hokus pokus, ser du vårens första krokus.
Men då kommer vi ju till den här ändå, man kan säga den centrala. Alltså, Waldorfpedagogiken är ju som ett stort träd. Det är många grenar och många ämnen och många år. Och, men ändå, vad är själva kärnan? Vad är det barnen behöver för 100 år sedan?
Mm.
Efter första världskriget, precis, satte man igång.
Mm.
Sen pågick det 20 år drygt och sen var det krig igen. Alltså, kan man liksom sätta det här, vad barnens behov av trygghet, mod. Hur tillgodoses det i en sån pedagogik som till exempel Waldorfskolan? Och som du ser på de äldre klasserna, de här som är lite på väg ut i livet, de som går i 11:an, de som går i 12:an. Vad får de med sig för massäck? Lite idealiskt tänkt, men kanske också i verkligheten, förhoppningsvis.
Ja, det är ju alltid, faran finns när man pratar om något som man uppskattar och älskar så mycket och faktiskt litar på så mycket. Att man då liksom ser det som någon sorts enda vägen in i in i lösningar och så. Och det skulle jag verkligen vilja bara säga att det vet jag inte. Att även Waldorfpedagogiken passar ju inte för alla. Och bara för att en skola är en Waldorfpedagogik så är det ju inte kanske att man just som barn möter allt det här. Det beror, vi är ju individer alla lärare. Skolorna är olika sinsemellan, precis som de ska också vara. Jag tänker... Uff, det här är en så himla stor sak som man skulle behöva prata väldigt länge om egentligen.
Ja, men
du har tid. Varsågod. Jag tror att det viktiga är att skoltiden regelbundet, inte varje lektion och varje stund, för det kan det ju inte vara, för vi måste ju öva så många olika saker. Ändå liksom på något sätt berikas och innebär stunder, aha-upplevelser, situationer som förstärker det mänskliga i oss. Det vill säga, jag kommer hela tiden tillbaka till den här sammanhang och meningsfullhet. Att det finns en betydelse i mening i det att jag finns. Att det finns en mening i att världen finns. Att vi är i en process på något sätt att bli någonting. Vad? Det spelar liksom ingen roll vad det finns för slutmål eller så, utan bara att det är gott att vara i världen, att världen är både god och intressant och vacker, och sen är det också hemsk och farlig och allt det där, men den är att förmedla den här kraften, skönheten, engagemanget och intresset i världen, det är jätteviktigt. Vi hade just ett studium på kollegiet igår om den här Gert Biesta som ju är en pedagogisk forskare som...
En gång till.
Biesta, jag vet inte riktigt hur det är. Biesta. Mm. Som föreläste till exempel på Waldorflärarkonferensen här i januari på Kristofferskolan. Och han har ju skrivit väldigt mycket om det här med undervisningens återkomst. Och också om att han skriver ju på engelska, så det är world education. Och då menar han ju att skolans uppgift inte är i första hand att föra in den agenda som just nu är rådande i samhället. Samtidigt så måste vi ju naturligtvis bemöta de kriterierna som Skolverket och vi i det demokratiska samhället har bestämt att så här ska skolan vara. Men det får inte bli liksom i huvudsak det som just nu anses vara viktigt. Vi behöver massa ingenjörer, eller vi behöver att alla lär sig liksom, som det var på 1800-talet, att man skulle få en homogen svensk befolkning, helt förklarligt, helt förståeligt på den tiden, utan att så att det inte blir som en produktion av någonting, utan att eftersom framförallt idag när man har så mycket information och så mycket man kan lära sig vad som helst med YouTube, då är det ju ändå viktigare att det som undervisandet som sker i skolan berör på djupet. Väcka känslan, väcka viljan, balansera känslan, det här vanliga. Och också liksom värmer upp tankarna så att vi inte blir liksom för abstrakta och bortklippta från verkligheten, världen, naturen. Vi ser ju hur det har gått när vi inte förstår naturen längre. Eller att vi blir lättledda i det känslomässiga eller bara vill bli underhållna och inte vågar se på varken oss själva eller världen. Eller att vi blir brutala eller viljelösa. Det där som Steiner sa redan för 100 år sedan. Och på den tiden så var utmaningarna på ett visst sätt. Idag är de på ett annat sätt. Mm. På den tiden var världen fortfarande ganska begriplig för barnen. De flesta levde i en enkel miljö. Där man kunde se vad de vuxna gjorde. Hur allting hängde samman. Man visste inte vad som hände på andra sidan jordklotet just nu. Mm. Idag måste barnen, vi måste omfamna vad som händer hela tiden. Alla olyckor, eländen, trivialiteter, viktiga saker. Och på något sätt känna att vi måste förhålla oss till den hela tiden. Och då är det ännu viktigare att barnen får växa liksom in i världen, ska man säga, så att de får liksom, ska vi säga, vi har ju ett läroplan som ska bemöta barnet i den ålder som de är ungefär, ish, kan man säga så här. Barnen är ju individuella i sin utveckling naturligtvis. Men att man faktiskt genom i en viss ålder, 5-årsåldern, 6-årsåldern, 9-årsåldern, 12-årsåldern, saker på ett visst sätt som ska också hjälpa dem att ta sig igenom sin utvecklingsproblematik som finns just då. Det är minst lika viktigt som det andra. Och vi talar ju ofta i Waldorfskolan om en sorts dubbel läroplan där vi både övar färdigheter, får kunskaper men hela tiden jobbar på oss själva eller växer, blir fylligare, blir mera människor så att säga. Det känns bara så otroligt stort naturligtvis.
Ja, men jag har ofta tänkt på, jag har ju gått i vanlig grundskola i Sverige på 50- och 60-talet och när jag ser tillbaka på det så tänker jag att ja, men det var mycket kunskap och man fick veta fakta om geologi och biologi och språk. Men jag tänker på känslolivet som liksom hela tiden egentligen är någon sorts, kan man säga, en motor i hur jag förhåller mig till världen och hur jag beter mig. Det fanns inte så mycket som gav något i känslolivet. Och då är det så att man kan förbinda det här med det konstnärliga övandet och alla ämnena i Waldorfskolorna. Målningen och sången och erytmin och allt. Med just att man utvecklar sitt känsloliv.
Jag tror det nämligen.
Tänker du så?
Ja, jag tänker så. Ja, jag tror att alltså det är ju det som Waldorfpedagogiken vilar på naturligtvis. Mm. Att man lär sig i det konstnärliga, om det nu handlar om att skriva vackert eller måla eller teckna eller göra eurytmi eller spela teater eller vad det nu är, så handlar det ju om nyanser och relationer och omdömesförmåga och som finns, återigen tänker jag hela tiden på det här frihetsfältet som barnen förhoppningsvis känner sig lite friare i än i själva, att om du har matematik eller räkning, då är det ju ganska givet vad som är det rätta svaret, hur man gör. Men i det konstnärliga finns det liksom utrymme för den individuella tolkningen och rörelsen. Och sen finns det ju någonting naturligtvis som händer där inne hela tiden som vi aldrig kan mäta och inte heller behöver mäta. Mm. Som är det här mognandet. Så. Jag nämnde till det här om att jag gillade skolan och kände att det gav mig också den här känslomässiga. Det var inte tack vare konstnärliga ämnen i skolan. Verkligen inte. De var ganska torftiga och ganska få. Men det som jag någon gång nämnde till det, att när man läste så mycket som man gjorde som barn, då fick man ju, jag kunde i alla fall förbinda det som jag lärde i skolan med den skönlitteraturen som jag hade läst. Mm-hmm. Så jag fick ju de här inre bilderna. Hur det såg ut i Australien eller hur det såg ut i Kanada eller när man hade geografi där, för att jag hade läst de här böckerna där det fanns vackra beskrivningar av miljö och så.
Så kanske barn idag har de ser
filmerna. Ja, absolut.
Jag satt och tänkte på också, nu har ju vi fört ett ganska så här fritt, inte svävande men rörligt samtal om man får säga så. Och du, om jag säger så här då, du arbetar och undervisar på Örjansskolan på alla olika stadier, förstått. Både de äldre barnen som är på väg ut och de som kommer in. Och du har varit länge på Örjansskolan, du har utbildat dig gärna. Men sen finns det ett steg till i din biografi som handlar om att utbilda lärare. Mm. Och då har du gått igenom hela den här processen, hur det var på 80-talet med 2 år på Rudolf-Steiner-seminariet och andra platser i Sverige förstås, till att det nu finns en Waldorflärarhögskola. Mm. Och då kan man ju undra lite, vad var det som hände då? För det där är ju faktiskt 40 år, alltså från mitten av 80-talet till nu. Och vad är det för någon förändring som har skett med lärarutbildningen? Både det som är fruktbart, konstruktivt, samtidigt är det något som har gått förlorat. Waldorflärarhögskolan i Bromma som jag har en mängd utbildningar nu, pedagogiska utbildningar. Du kan ju berätta lite kanske om det.
Ja, det har ju hänt mycket, men det är ungefär samma utveckling i alla länder naturligtvis. Om jag tänker på den tiden som att man gjorde 2 år på seminariet, bara en var pedagogisk och sedan skulle man bli lärare. Det kan ju kännas väldigt lite. Men man måste också tänka sig att det var så också i samhället på den tiden. Man kunde bli småskollärare på 2 år också. Och den utbildningen var ju väldigt upplevelsebaserad på det viset, intensivt. Man var liksom 6 dagar i veckan på seminariet, kanske bodde där eller åtminstone åkte dit. Hade konstnärligt varje dag, genom året, eurytmi, bottengymnastik, talgestaltning, musik. Liksom. Mm. Och ganska, och metodik, men ja, det var, jag skulle säga så här. Det gjorde någonting med oss som gjorde den utbildningen, om man var mottaglig. För mig gjorde det definitivt det. Jag tänker fortfarande att jag hittade mig själv som lärare på allmänna linjens spel när jag stod på scenen liksom, i en sorts strålkastarljus. Så det var som en plats att uppleva skönheten och meningen och idén i Waldorfpedagogiken. Det var ju inte naturligtvis, det var inte så att vi diskuterade olika pedagogiska modeller eller så. Det var liksom på ett sätt. Och vi är en hel grupp nu gamla Waldorflärare som har gått igenom det där. Sedan på 90-talet så började lärarutbildningen förlängas också i samhället, och då blev det 4-årigt även här, inklusive det grundåret där. Och det var för att man skulle då hinna faktiskt bli lite bättre på olika områden. Att man kunde undervisa kemi, inte bara ha sett liksom 2 lektioner av Walter i kemi, utan fick också göra någonting själv. Och så att det förlängdes ju. Mm. Och det behövdes. Och i den vevan fick vi också den här CSN-bidragen, vilket var viktigt för studenterna. Men sen på 90-talet så kom ju, efter det att federationen och Rudolf Steiner högskolan då var framförallt grundades, och arbetade upp ett avtal med att vi fick en dubbel behörighetsgivande utbildning, lärarutbildning, tillsammans med först Stockholms lärarhögskola, som sedan blev Stockholms universitet. Och det varade under några år. Och det var ju fantastiskt naturligtvis, för de studenterna gick ju dels största delen inom Rudolf Steiner högskolan, antingen här i Järna eller i Stockholm, några till och med i Göteborg. Och sedan så gjorde man vissa VFU och andra kurser då inom universitetet. Och då fick man liksom båda världarna på något sätt.
Praktiserar man på vanliga grundskolor också då? Alltså att ett samarbete med övriga skolsverige, kan man säga så?
Ja, och så fick man behörighet att undervisa i en grundskola eller i en Waldorfskola. Och nu minns jag inte exakt hur många år det var, men det var ju i alla fall, det kändes väldigt fantastiskt att studenterna kunde få den möjligheten. Och under den tiden så blev det ju ändå lite för få som sökte, att få människor att kunna studera heltid på 4 år var svårt. Mm. Och då hade vi också påbörjat den här deltidsutbildningarna som var mer som ett påbyggnadskurs. Men sen ifrågasattes Waldorfpedagogiken som behörig, eller den utbildningen, det minns då återigen inte exakt hur det gick till. Men istället för att vi hade den här dubbelbehörighetsgivande, så blev det istället då en egen Waldorfbehörighetsgivande lärare. Och det är det som VLH har idag. För att Rosteinseminariet hade ju en grupp här i seminariet och på Kristofferseminariet i Stockholm. Och sen eftersom grupperna var också så små så enades vi om att man flyttade den sista tiden, den här dubbelbehörighetsgivande, till Bromma. Och där har det sedan då också blivit. Och jag undervisar ju också på den här VLH-kursen och med de här duktiga kollegorna där som gör sitt bästa för att bemöta alla krav från samhället, från högskoleverket, från skolorna och så vidare. För vi vill ju ha Waldorfpedagogik. Och väldigt, väldigt mycket av Waldorfpedagogiken, alltså nej, inte Waldorfpedagogiken, utan Waldorflärarskapet är ju faktiskt att hitta det där konstnärliga i sig själv. Inte för att man ska liksom kunna måla de här blommorna precis de är, men att man vågar ge sig in i konstnärliga processer. Och att det också genomsyrar undervisningen i andra ämnen.
Ja, för det är det jag undrar lite. Får jag bara backa lite? Ja. Att Waldorflärarhögskolan ligger alltså i Bromma numera. Man har byggt ordentliga stora undervisningslokaler i anslutning till en Waldorfskola, Kristofferskolan. Och det är där den här utbildningen håller hus. Och där har man klasslärarutbildning, ämneslärarutbildning, fritidspedagog, förskolepedagog.
Ja.
På deltid, alla.
Alla är på block.
Alla går på block. Precis.
Och de flesta som går på lärarutbildningen skulle jag säga har redan en förankring i någon skola.
Mm.
Antingen har de en statlig lärarutbildning i grunden eller också
ofta i skolan.
Ja. Och det är ju en styrka att man är faktiskt hela tiden i verksamheten och kan tillämpa, se hur kollegorna gör och lära sig och växa in i det här. Men det är också väldigt krävande att arbeta och studera samtidigt.
Precis.
Och det som händer med den här deltidsutbildningen är att även det finns mycket konstnärligt, alla blockveckorna har konstnärliga. Men om jag tänker bara på den tiden när jag gick, för mig var det nödvändigt eftersom jag var så okonstnärlig och otränad i den, att det var regelbundet hela veckan. Det var som en sorts, det var verkligen en skolning. Men jag förstår att i dagens läge är det svårt. Så.
Allt har ju fram- och baksidor. Ja. Men jag tänkte så här att man, om du kunde ta lite av det där med, eftersom tesen är ju att undervisning är en sorts konst. Mm. Konsten att undervisa. Mm. Ta lite av det.
Mm.
Och sen kan vi gå in mot den tredje delen av vårt samtal lite. Att vi kan tala om framtid. Eller hur det är också internationellt med Waldorfpedagogiken idag.
Mm.
Kan du ge ett exempel på en konstnärlig undervisning? Du har ju olika ämnen i skolan.
Mm.
Vad menar man? Vad menar du när du säger så?
Nå, till exempel, jag har ju genom åren undervisat engelska på alla stadier på skolan. Och det betyder ju att oavsett nästan vilket stadium man undervisar så ska det ju också ha något sorts... Det är inte så att man ska få alla att sjunga eller recitera Shakespeare eller någonting sånt, fast det är ju också viktigt. Men att man faktiskt som lärare förstår att när man nu reciterar eller sjunger eller dramatiserar någonting eller gör något litet, att det, eller lekar, att det inte är bara någon sorts andningsstund så att eleverna inte behöver tänka.
Mm-hmm.
Det är inte bara för att avslappna av, utan det är faktiskt en viktig del av utbildnings- eller inlärningsprocessen. Det är viktigt. Och sedan, för mig är det egentligen att när jag är med en grupp elever, oavsett ålder, att jag faktiskt förstår hur jag ska tala med de här ettorna och så springer jag till de här 17-åringarna att jag har ett annat approach och att jag vet var de befinner sig i sin, har en känsla för var de befinner sig, vad de har för frågor. Och märker också när min undervisning blir för obalanserad. Det här skulle säkert många av mina morgonperiodslyssnande elever tycker att nu talar jag bara teoretiskt eftersom jag är ju en föreläsande lärare och det kan bli ganska långa sjuk av liksom föreläsning där de kanske tycker att det blir för mycket. Men i alla fall, det är det här känslan av hur får jag till en balanserad undervisning av inlyssnande, aktivitet, tankemässigt, muntligt om det nu är språk som vi talar om. Att jag använder mig av det här berättandet i min föreläsande så att jag får in alla, skapar det där rummet under en del av morgonperioden kanske. Där det inte bara handlar om fakta utan faktiskt att vi skapar en känsla för, jag vet inte, stenåldern eller drottning Kristina eller vad det nu är för någonting.
Men är det berättandet lite som är en nyckel då till att göra en konstnärlig undervisning?
För mig är det det.
Och vad är skillnaden mellan att nu hände det och det i det kriget och så gjorde de det och det och att du berättar? Alltså jag förstår att det överlappar men ändå berättande undervisning, det har ju kommit upp nu väldigt starkt i och med att man har startat Nordiskt berättarcentrum i Skellefteå. De har konferenser för lärare.
Mm.
Man kan se lite överallt att det finns det här. Okej, berättandet, ja just det. Det är något för oss lärare.
Mm.
Alltså det ligger i tiden. Mm. Men vad menar man med det?
Jag tror att man menar lite det som, jag menar i alla fall det som jag tror den här Gert Biesta skriver om just att läraren kan vara tre olika saker. Kan vara säkert mycket annat också. Man kan vara den som bär agendan, det vill säga det här är läroplanen eller det här är vår ideologi, det här vi undervisar, det här är Waldorf eller det här är ja, någonting annat och så. Och förmedlar man det och lyssnar på mig och det här är enda rätta. Eller det andra som det lätt har blivit senare åren, att man blir mera som lärarna ska inte katederundervisa utan man ska gå runt och hjälpa eleverna. En sorts facilitator, så att säga. De jobbar själv med sina skärmar eller sina böcker och fyller i och jag går runt där. Men jag lägger inte till någonting av mig själv det hela. Och det tredje som han då påpekar och tycker är typiskt för Waldorfpedagogiken, och jag tycker också att det, att man är på något sätt tillsammans med eleverna i en upptäcktsfärd. Man tittar på fenomen. Om det nu är genom en berättelse eller om det är en kemisk experiment eller man tänker på något land eller om man jobbar med någonting konstnärligt, att man är på upptäcktsfärd med eleverna. Man pekar, han säger så här, att läraren ska peka på och rikta uppmärksamheten. För alla människor har en förmåga att förstå och kunskapa på olika sätt. Men man måste liksom vända på hur eller vända den där blicken till det som är intressant och få eleverna att intressera sig för. Och då är jag också intresserad av det. Om jag inte är intresserad och inte tycker att det här grammatikaliska fenomenet är faktiskt spännande, då är det svårt att få eleven vända blicken med intresse. Annars blir det i bästa fall bara en pliktmässig inlärning, för att det här måste jag göra för att det är kursen. Så jag tycker att det konstnärliga är det att man på något sätt, allting är lite, precis som i en konstnärlig process också, så är ju allting lite i skapande och fritt. Och även om jag nu gör för 35 gången den här perioden om Parsifal i klass 11, så är det varje gång olika för att gruppen är annorlunda. Det här är 10 år senare än för, då. De här eleverna är annorlunda. Och då hör jag, då är jag lyhörd. Alltså det är det som det konstnärliga tycker, man är lyhörd. Och vet, utan att jag kanske har planerat det innan. Jag gör någonting som blir rätt i den situationen.
Jag tolkar det som att det är ett sätt att vara närvarande.
Ja.
Och verkligen förbinda sig med det man gör. Och att det är sen i sin tur när det fungerar så att säga för eleven. För att de i sin tur kan också förbinda sig med den så kallade verkligheten och naturen. Och inte bara med tankelivet.
Ja.
Eller känslan. Eller, ja. Får jag liksom
får
göra
gör
en liten brygga här nu.
Det får du.
Jag såg just att det ska vara sådana här världslärarmöte. Och då stod det någonting i stil med att det är ju nu i april i Schweiz, i Dornach. Alltså, vad behöver barnen idag? Det vill säga, hur kan vi förnya vår pedagogiska praktik, det vi gör? Alltså, det är en av frågorna till den här stora mötet där folk kommer från olika länder. Hur ser det ut? Och då jag tänkte lite på sån här, det heter notfallspedagogik på tyska, vad nu det betyder, pedagogik i kris, det vill säga i Ukraina idag, där det då innan kriget bröt ut fanns cirka 9 Waldorfskolor, större eller mindre, så har man idag familjer, elever på flykt, och kanske 3/4 av alla eleverna är någon annanstans än där de normalt bor. Och då läste jag just om det här att då har de undervisning på Zoom, på nätet.
Precis.
Och att man har märkt att för barnen är ju det här, det är ändå så att det finns en skola som ger en trygghet och mod för framtiden, fast det är över skärmar. Och att barnen frågar föräldrarna efter, om det är inspelade avsnitt, kan jag få se det igen? Och det gäller det hela vägen från förskola. Och alltså det är ju en anpassning till en total kris. Och då, vi lever ju i en total kristid, i alla fall utifrån vårat begränsade perspektiv, som inte upplevde världskrigen. Och vad är det barnen behöver, och vad är det Waldorfpedagogiken har att ge just för att kunna bli motståndskraftig och fatta mod och verkligen känna att ja, jag kan göra något för att bidra till det som är samhället i min framtid. Alltså det är en jättestor fråga, jag fattar det. Men finns det något som du bara kommer att tänka på som du tycker det här liksom? Du har ju redan nämnt det här med berättandet och så, men...
Det menar jag nu
i ett nötskal så här.
Ja, det är alltid. Jag är ett ingen nötskalsmänniska alls. Men...
I en hiss då, okay. Du vet.
Nej, men,
halv minut.
Nej, men det, jag vill verkligen nu inte liksom att det ska låta så som jag tycker att det enda konstnärliga är det berättande. Naturligtvis inte. Det är liksom det är hela relationen, hela sättet att förhålla sig till barnet. Och som jag nämnde här, just att man är tillsammans i den. Och att man är entusiastisk och själv har det här modet. Och nu talar vi lite om den här vanliga situationen som inte är i ett krig. Liksom. Att man som lärare upplever sin uppgift som meningsfull och tycker om det. Förbinder sig med det, är intresserad av människor, är intresserad av eleverna, är intresserad av sin egen utveckling. Inte bli, som Steiner sa, inte bli sur och att man älskar sin egen tid, säger Steiner också någonstans. Det är inte alltid så lätt.
Man älskar sin egen tid.
Jag är ju historiker. Mm. Och då är det ju så att jag har alltid tyckt att det var faktiskt väldigt roligt och lätt att älska alla olika tider, men ens egen kanske inte så mycket. Men jag tycker att det är en viktig sak. Att oavsett vad som händer, som nu händer så fruktansvärt och några människor är så konkret i den och lider av det och dör av den också, att man inte släpper det goda och det som finns i världen, men också våga titta på det som är svårt och inte liksom ducka för det. Naturligtvis man måste bejaka den sidan också. Så det är i relationen, alltså att de vuxna och barnen gör någonting tillsammans. Jag tror att det är det som de här barnen i Ukraina också uppskattar. Att deras lärare är kvar, förmedlar. Om de skulle tycka att det finns ingen framtid, vi struntar i det här undervisandet. Men bara att man fortsätter oavsett situationen. Så hade det säkert varit i alla krigssituationer. Att barnen behöver kontinuitet. Man behöver de vuxna. Och det är kanske det som jag känner att i vårt samhälle är det så mycket. De vuxna har lite släppt. Man, barnen kan titta på YouTube-video och lära sig genom den. Liksom, som jag nämnde tidigare. Eller någon annan instruktion. Eller titta på filmer. Vad behöver de oss vuxna för egentligen? Vad behöver vi 12-13 år av skola för egentligen? När man kan lära sig vad som helst. Hur snabbt som helst. Då måste det ju vara den mänskliga gemenskapen och tillvaron, alltså kärleken om man nu vill så, som det viktigaste att man får uppleva under de här åren, det sociala gemenskapen.
Det tyckte jag var väldigt alltså vi kunde ju sitta här nu 3 timmar till och samtidigt så börjar vi komma mot slutet. Jag tänkte på något du sa innan nu, någonting om visdom och...
Jaha.
Vad var det du sa nu?
Det som är mitt motto lite. Ja, det är som jag motto. Har hängt upp om, när jag var klassföreståndare. Vi ja, hade den på väggen. Höra. Nej, men det sägs att det är Platon som har sagt det här. Jag har försökt googla det för att nätet påstår alltid att Shakespeare har sagt någonting. Jag vet inte. Men det här i alla fall verkar vara en Platon-citat. Nämligen, som den heter på engelska, wisdom begins in wonder. Alltså att det är förundran som är grogrunden för vishet. Alltså på djupare vishet. Att man faktiskt öppet förundras och inte tror att man vet allting redan. För barn som är fulla av fakta, jag menar, kommer ju till skolan och vet egentligen tycker de allting redan. Eller en tonåring som kanske försöker skydda sig från världen istället. Att en förundran är ju en gest där vi öppnar oss för världen och låter den komma till oss. Och den tryggheten, den stämningen, att lyckas skapa den oavsett vilken ålder, att vi kan förundras. till exempel inför en påsklilja eller så.
Den ut, ja. Inuti.
Precis.
Varsågod Maria. Tack, vill du säga ditt motto en gång till bara?
Vishet börjar i förundran.
Tack för att du kom. Tack så mycket. Tack.